Britta och jag, vi var och jag tror det är första gången i vårt liv vi var med på en kyrkoherdeinstallation i helgen uppe i det småländska Bottnaryd. Och personen som blev kyrkoherde känner nog några av er. Om jag säger Carina Hallén eller kanske Carina Schultze eller Carina Adolfsson, som när hon var medlem för x antal år sedan här i vår församling. Och Britta och jag ville lära känna henne ännu tidigare, för att hon var som 12-åring när vi kom till Klippan, så var hon med i Ljungbyheds barn och vårt barn- och ungdomsarbete där. Och sen har vi liksom hållit kontakten under hela den här perioden. Hon har gjort en liten intressant resa. Hon läste på Betelseminariet, blev baptistpastor, och sen så fortsatte hon vidare och läste till präst, och nu var jag med en kyrkoherde installation i Bottnaryds kyrka. Och det var spännande att få följa just insidan där, hennes våndor och kamp. Det har inte varit en enkel väg, men det är fascinerande det här med att vi gör våra livsresor på väldigt olika sätt. Man kan väl säga så här, att när vi föds till den här världen så tänker vi så här: jaha, vad vill den här världen ge mig? Och sen så börjar vi upptäcka att oj då, nu kräver de en hel del av mig också. Men den här sista frågan, kanske den allra viktigaste, nämligen: vad är det jag vill ge? Alltså, vad är det som finns i mig som behöver komma fram i den här tillvaron? Vi pratade förr i tiden mycket mer om det här med kallelse och kall. Och pratar vi om kall så tänker vi ofta då på det är läkare, sjuksköterska, lärare och så vidare. Människor som jobbar med mycket med människor och som så att säga ställer sitt eget liv åt sidan för andra människors behov. En sorts egentligen yrke med uppoffring, som en liten bonus kan man säga i det sammanhanget. Kallelse. Jag tänker så här att kallelsen, det är någonting vi alla bär på. Och du kan få lägga in den. Du har redan lagt in den här. Vad bra. Att söka framgång eller vara trogen sin kallelse, det tänker jag skulle kunna vara ett sorts övergripande tema för dagens gudstjänst, men också då för våra liv. För det handlar alltså om: söker vi framgången utifrån det som kommer utifrån, eller är det den kallelsen som vi bär på insidan, som liksom ligger vardande i våra liv och som gror i väntan på mognad och skörd? Det finns ett fornsvenskt ord, kall, som betyder inbjuda, uppmana. Synonymer: livsverk, mission, engelska vocation, som kommer av vox, röst, och vocare, kalla. Och jag tänker så här, att ett kall kan alltså ses som en uppmaning att finna sin äkta röst. I början av våra liv så härmar vi ju. Vi ser hur våra föräldrar gör och hur andra människor gör, och så härmar vi. Och så känner vi: nej, det här var inte jag. Och så känner vi: ja, men det här. Och så fördjupar vi det där och så känner vi: det här är min röst. Det här är mitt sätt att vara. Och så blir vi mera oss själva. Jag tror det är så här att alla människor bär på en kallelse. Och att livets mening går ut på att mejsla fram så gott det går fullborda just denna kallelse i allt vad vi gör. Nu kan du lägga på den andra bilden, Elias. Det finns en uppgift inom oss som söker sin fullbordan genom oss. En inre medvetenhet som slår igenom våra livshandlingar. En kallelse där vi är ensamma. Där vi inte kan jämföra våra kallelser. Jaha, vad är du för kallelse? Ja, men vi kan inte jämföra dem, för de är så... Alltså, det handlar om vår identitet. Vårt sätt att vara. Jag läser ibland Patricia Tudor Sandahl har skrivit en liten bok som heter En given väg. Och då skriver hon så här: kallelse är alltid relativ och mycket personlig. Varje kallelse är unik, liksom varje sätt att bejaka den. Det handlar inte alltid om att göra någonting nytt. Det kanske inte ens handlar om att göra någonting alls. Det kan lika väl vara frågan om att man kallas till att vara på ett annorlunda sätt. En svår sjukdom eller någon annan kris som radikalt påverkar livet visar sig inte sällan vara en början till att upptäcka nya värden. Det som ser ut att peka åt ett negativt håll kan i verkligheten leda oss någon helt annanstans än vi trodde. Det vet vi först efteråt. En sak är säker, det är inte vad som händer en människa som är avgörande, utan vad det har för mening i hennes liv. I den här texten som Mats läste så har vi en knippe personer som jag tänkte vi skulle fundera över och spegla oss i deras kallelser. Vi har först och främst två stycken kvinnor i den här familjen där det är tre syskon, Marta, Maria och Lazarus. Och det var ett ställe där Jesus liksom landade. Han trivdes hos dem. Han kunde koppla av och kunde vara sig själv. Två kvinnor, Marta och Maria, som har, precis som det kan vara från skaran, väldigt olika kallelser. Marta är den praktiska. Hon säger välkommen. Ja, men jag ska fixa till. Jag fixar till lunchen här och jag fixar till middagen här. Och är det något mer som fattas? Och hon står för den praktiska biten. Servera Jesus och servera lärjungarna. Maria, den kontemplativa, meditativa, som gärna satt och lyssnade på männens samtal tillsammans med Jesus. Och i det här ögonblicket som vi nu har läst så tar Maria sin nardusflaska fylld med äkta balsam och så bryter hon den och tvättar Jesu fötter. Bägge är närvarande. Marta är närvarande i de här praktiska bestyren och Maria är närvarande. Hon vet inte riktigt kanske varför hon gör det här. Men hon gör det. Har du varit med om den här känslan någon gång när du plötsligt gör någonting som du inte hade tänkt? Men på något sätt så känns det som att det här måste jag göra. Och så gör du det. Och sen känns det, åh vad skönt. Nu är det gjort. Det finns ju alltid människor som... kritiska. Judas sitter där och räknar på sin miniräknare. Ja, men här gick ju en hel årslön åt. Du kan fundera över, för det var ungefär det kostar. Du kan fundera vad du har i årslön. Det är ju det är deklarationstid det här snart. Så du har det kanske uppdaterat. Varför gjorde du det? Det här var ju onyttigt. Kunde ju ha gett de här pengarna till de fattiga istället. Och Jesus, han ställer sig upp och håller ett försvarstal för Maria. Låt henne vara. Det här har hon gjort för min begravning. Ingen av er har en aning om att jag snart ska begravas. Jag har visst pratat om det, men ni har inte förstått det. Men hon har förstått det. Och hon vet om det. Två kvinnor som betjänar Jesus och som betjänar sin omgivning med två olika kallelser. De är ensamma i sin kallelse. Och Marta, i hennes kallelse så behövs det uthållighet och tålamod. För det är inte bara en gång som hon fixar måltiderna. Och i Marias fall så handlar det om mod. Att våga göra det där. Att sticka ut. Och göra det där som ingen hade förväntat sig. Den tredje syskonskaran, Lazarus. Han går omkring där som ett levande bevis på att Jesus kunde göra under och tecken. Det var några veckor tidigare så var han sjuk. Han dog. Och Jesus kommer för sent några dagar. Men han kallar ut Lazarus ur graven. Löser honom från hans bindlar. Och så går han omkring. Alla är ju där. Alla har liksom varit med vid begravningen. Alla såg när han uppstod. Och jag tänker så här, det är ganska enkelt för vännen Lazarus. Jag menar, han behöver inte göra mer än att andas. Så är det ett bevis på att Jesus har gjort någonting med honom. Han behöver inte skriva på en skylt, här går jag för detta död, nu levande. Fast det var ändå inte så enkelt. För i och med att han är det här påtagliga beviset om att Jesus gör under, så kom översteprästerna som ju hade bestämt sig för att de skulle ta fast Jesus. De säger, vi får nog döda Lazarus också. Det är alldeles för många som han, så att säga, gör att de blir attraherade av Jesus. Det är lite paradoxalt det här att han blir levande och sen plötsligt ska man döda honom för att han blev levande. Det är inte lätt att vara Lazarus. Det är inte enkelt. Fast ibland tänker jag ändå så här att ibland så komplicerar vi nog tillvaron. Vi funderar tillsammans, ja, hur ska vi nå fram, hur ska vi nå in, hur ska vi nå ut och hur ska vi berätta så att alla förstår vad det här är. Alltså kanske är det inte svårare än att vi andas och lever. Och när människor frågar, varför gör du så här? Varför är det så här? Då kan vi svara. Lazarus hade sin speciella kallelse. Lev, andas. Och så kommer då Jesus ridande in i Jerusalem. Eller mot Jerusalem egentligen. Ibland funderar jag egentligen om han har kommit in i Jerusalem som ridande, men det finns lite olika i de här evangelietexterna. Han rider på en åsninnas fåle. Och jag tänker ju att det handlar ju om det här att Jesus vill komma i ögonhöjd med dem som han möter. En kung hade ridit in på en häst. Och då hade han sett uppifrån och ner. Men Jesus vill inte se uppifrån och ner. Han vill hitta ögonhöjden med dem som möter. Och i den här ögonhöjden så sker det någonting. Lärjungarna, de blir begeistrade. De börjar sjunga. Folket skär palmkvistar. Och det är jubel. Och man sjunger Hosianna, Davids son. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Och det är klart, den som är historiskt medveten och backar tillbaka några tusentals år kanske minns hur det var när kung David, den store kungen, när han började bli sjuk och var på väg att dö. En av hans söner, Adonia, han försöker tillskansa sig makten. Han skaffar sig hästar, vagnar, män och säger, nu ska jag utropa mig till kung här. Och när Batseba, Salomos mamma, märker det här så går hon till David. Och David blir påmind om det här löftet när Salomo har fötts. Det här får inte ske. Du får gå före, kalla på Salomo. Och så får du sätta honom på min mula. Och så får du gå före in i Jerusalem. Tillsammans med profeten Natan och prästen, en av prästerna. Och så får ni smörja Salomo till kung. Och utropa, Salomo är kung, Salomo är kung. Jag tror att de historiskt medvetna, det här minnet, det ligger kvar. Och så tänker man liksom, nu är det någonting på gång här. Nu ska det ske någonting nytt, politiskt. Eller hur man tänker. Men Jesus är ensam i sin kallelse mitt i den här folkmängden. Han låter sig inte imponeras av jublet och framgången. Han vet att även om opinionssiffrorna är höga just nu, så om några dagar så har de sjunkit ganska radikalt. Ska vi leva utifrån omgivningens förväntningar så blir det ett mycket osäkert liv. Man skulle kunna säga att det blir mer ett så kallat liv än ett livskall över oss. Jag tror att Jesus, han sätter av ifrån åsnan och så ser han ut över Jerusalem innan han är på väg in. Och nu går vi in lite grann i en av Lukas evangeliets texter. Där det står att han står och ser ut över Jerusalem och så börjar han gråta. O, att du idag hade insett vad din fred, vad din frid tillhör, men nu är det fördolt för dina ögon. Och det är ju så motsägelsefullt. Han är på väg in i staden som heter Jerusalem, som är, så att säga, i sitt namn har ordet shalom. Frid, fred, harmoni. Men det, staden visste inte hur man skulle kunna ta emot sin fred och sin frid. Och så gråter han över staden, ber för staden. Jesus är närvarande. I sin kallelse är han närvarande. Det är inte bara jublet. Han är närvarande i jublet. Men han är också närvarande i sorgen. Och sorg och kärlek, tänker jag, det är två sidor av samma mynt. Därför att det berör oss. Och det är det som egentligen är framkallningsvätskan i våra liv. Och som framkallar oss att vi vågar känna och att vi vågar vara de vi är. Och det gör också att när Jesus går vidare in i Jerusalem så går han mot helgedomen, templet. Det här vackra templet som står där som en betoning på Guds närvaro bland folket. Innest det allra heligaste, där överste prästen gick in en gång om året på försoningsdagen och offrade. Prästernas, sen har vi det heliga där prästerna offrade. Och sen har vi prästernas förgård. Och sen utanför prästernas förgård så har vi männens förgård. Och sen har vi kvinnornas och så har vi hedningarnas förgårdar. Många förgårdar var det. För att komma in. Och Jesus, han går in på hedningarnas förgård. Och där är det marknadsvimmel. Och vad är det man säljer? Jo, man säljer offerduvor, offerlamm. Och en duva som du kunde köpa kanske för 20 öre ute på, utanför, kanske kostade 20 kronor. Därför att den var så att säga teologiskt märkt, godkänd av överste prästen. Och vem tog den tjänsten? Ja, det var överste prästen. Det är inte underligt att Jesus gör ett rep, tar ett rep och så rensar han den här delen säga att mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till en rövarkula. Han är totalt närvarande med sina känslor, i sin kallelse. Och detta ger honom också modet att handla utifrån sin kallelse. Och hans enda kallelse det är att göra faderns vilja. Och fariseerna suckar och säger, ingenting hjälper. Hela världen följer ju efter honom. Varsågod Anders. Att våga vara närvarande i det som sker och ändå kunna se framåt. Filipperbrevet ger oss en indikation på Jesu väg. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Den här texten beskriver ett helt annorlunda sätt att se på tillvaron. Jesus klev ner och det krävs mod. Det krävs mod att kliva ner. Till det yttre blev människa, det vill säga begränsad i tid och rum, begränsad i en människas kropp. Gjorde sig ödmjuk, det vill säga avsade sig makten att själv bestämma och bestämde sig för att vilja tjäna. Se din konung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett lastdjurs föl. Ordet för ödmjukhet kan översättas anspråkslös, mänsklig, saktmodig. I bergspredikans så läser vi följande paradoxala. Saliga, de ödmjuka, de saktmodiga, de skall ärva landet. Det krävs mod att vänta. Saligprisningarna beskriver ett annorlunda liv med upp- och nedvända principer. Och Jesus säger så här, med er är det annorlunda. Det är skillnad på att vara salig och lycklig. Nu kan du ta den tredje bilden, Elias. De saliga möter Gud i sin längtan att ge och de som söker lyckan förlorar sig själva i det de samlar på sig. Och det vi ger, det kan vi inte mäta. En spännande bok som jag läste för några veckor sedan, Jonna Bornemark, som heter Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Det var väl en härlig titel. Och hon skriver bland annat så här. Vi måste ge plats åt det som inte genast kan identifieras och mätas. Vi måste göra plats åt det omätbara. Och det vi ger, det mäter vi ju inte. Det går inte att mäta. Framgångens grund är prestationen och den bygger på rädslan att inte nå fram. Och därmed når man heller aldrig målet. Men kännandet det vilar i kallelsen, utvaldheten och i beroendet Vilket betyder att vi redan är bärare av det som vi är på väg till. Det finns där borta, ja, men det finns också här. Palmsöndagens texter handlar om en Gud som har stigit ner på vår jord och som ödmjukt levde nära människor. Längre in i stilla veckan så fördjupas den här identifikationen med oss genom skärtorsdagskvällens gemenskapsmåltid, följt av ångest och ensamhet i ett Getsemane örtagård, följt av lidande och död på Golgata kulle. Han kom inte för att få, utan för att ge. Jesus sa så här: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och jag har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Dag Hammarskjöld skriver så här i sin bok Vägmärken: människokallet är människoblivandet. Det vill säga, ju tryggare vi kan vara i dem vi är, desto enklare flyter kallelsens ström genom alla våra handlingar. Och så här skrev Moder Teresa: det goda du gör idag glömmer människor ofta, imorgon gör det ändå. Om du är snäll kanske människor anklagar dig för att ha själviska dolda motiv. Var snäll ändå. Om du är framgångsrik kommer du att få några falska vänner och några verkliga fiender. Var framgångsrik ändå. Om du är ärlig och uppriktig kanske människor lurar dig. Var ärlig och uppriktig ändå. Vad du tillbringar år med att bygga upp kan någon kanske förstöra över en enda dag. Bygg ändå. Om du finner kärlek och sinnesfrid kan andra bli avundsjuka. Var lycklig ändå. Ge världen det bästa du har. Det är kanske inte tillräckligt. Men ge ändå världen det bästa du har. Du förstår, när det kommer till den slutliga räkenskapen så är det mellan dig och Gud. Det är ändå aldrig mellan dig och de andra. Varsågod, Anders.